Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Oskar Linnér var en av nyckelfigurerna under AIKs guldsäsong 2018. Men den unge målvakten som höll flest nollor under fjolåret har inte alltid haft det lätt i AIK. I podden berättar han hur tufft det var under debutåret som första målvakt och om den hårda kritiken han fick höra.
Ska man spela AIK så måste man kunna stå upp i alla väder. För det är liksom, det känns som att det är så det funkar i den klubben. Det måste man klara av. Och där var ju verkligen en situation då man fick en storm i ansiktet.
Sedan tidigare har han spelat i U21-landslaget. Nu har även Oskar Linnér fått visa upp sig framför Janne Andersson under januari-turnén i Qatar. Och siktet är att slå sig in i A-landslaget inför EM 2020.
Förhoppningsvis så ska jag under de här två åren kunna visa att man verkligen vill vara med på allvar.
Och Linnér berättar om känslorna när Kenny Stamatopoulos avslöjade mutförsöket i samband med att AIK skulle möta IFK Göteborg i maj 2017.
Jag var helt chockad. Liksom, vad fan har hänt? Alltså, vad är det frågan om? Liksom? Och sen säger de att berättar om vad som hade hänt. Och man bara, shit, var kom den ifrån?
Utöver detta pratar vi bland annat om guldsäsongen 2018, om firandet efter att titeln var bärgad, relationen till AIK-tränaren Rickard Norling och karriärmålen. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
21.
Bor?
I Danderyd i Stockholms kommun.
Familj?
Mamma, pappa, lillebror Albin och en katt.
Utbildning?
Gick klart gymnasiet på Viktor Rydberg som ekonomilinjen 3 år och gick ut med jättebra betyg faktiskt. Det är jag glad för.
Lön?
Bra lön för min ålder.
Bil?
Får köra familjebilen, en Jaguar, en vit. Så det är ganska lyxigt.
Hobby?
Gå fika på Taverna Brillo tycker jag är trevligt.
Vilka språk pratar du?
Svenska, engelska och i spanska var jag extremt dålig. Jag får nästan be om ursäkt till min spanska lärare så här efterhand.
Vem är för dig världens bästa målvakt?
Bra fråga. Världens bästa kanske är De Gea eller Alisson. Men den jag kollar mest på är Handanovic, inte.
Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll?
SM-guld med AIK självklart. Men sen så tycker jag att det var extremt kul att följa landslaget i sommarens VM. Det var också coolt om vi nu tar det från ett supporterperspektiv. Så.
Vilken är din största merit som fotbollsspelare?
Ja, SM-guld med AIK och uttagningen till det här, en A-landslagssamling.
Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför?
AIK är ju mitt favoritlag. Jag växte upp runt omkring klubben och gick på alla matcher. Så att Det, jag är ju liksom uppvuxen Gnagare, och att få spela för klubben nu är fantastiskt. Men, och anledningen till att jag gillar AIK är för att jag är Stockholmsbo, min pappa var AIK-are och tog med mig dit, så att man fastnar snabbt för det.
Vad hör du mest på planen när motståndarna ska psyka dig?
Jag kan inte komma på något så. Det är med Marcus Rosenberg kanske, hånflinar en lite upp i ansiktet ibland.
Vem är den bästa spelare du spelat med?
Det är en bra fråga. Det är många riktiga raketer man har fått lira med i AIK. Men jag vill hålla mina backar högt, så jag säger att trebackslinjen vi har haft i år och Nisse Johansson, de ligger lite extra varmt om hjärtat.
Vem är den tuffaste motståndare du stött på?
Alltså min mardrömsmotståndare är Paddy Bas. Jag tror inte jag har räddat ett skott från honom. Han har gjort typ, jag har spelat mot han 3 matcher. Han gjorde mål i samtliga och varenda skott han sköt gick in. Så att det var bara någon grej. Så att Paddy Bas.
Vad har du tränat mest på i din karriär?
Ta allt med en nypa salt.
Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på om du ser andra målvakter?
Ibland blir man ju lite avundsjuk på typ Keylor Navas och Isak Pettersson nästan. Alltså du vet, så här lite korta målvakter som är extremt reflexsnabba och kompakta så. Det är något som vi är, längre målvakter har lite svårare med liksom, men man kompenserar det genom att vara lång liksom och stor. Men den här explosiviteten som vissa kortare målvakter har är cool att kolla på.
Har du någon räddning som du gärna tar fram på YouTube för att komma i stämning?
Ja, i år gjorde jag väl några riktigt bra räddningar, men en som låg varmt om hjärtat i 5 minuter i alla fall var i straffräddning mot Örebro, men den hamnade ju lite i skymundan sen när de kvitterade i 93 minuten. Men det var en bra räddning i ett viktigt läge som kanske förtjänat bättre hade.
Om vi tar bort gymnastiken, vad var du bäst på i skolan?
Jag var bra i SO-ämnena, om vi tänker i allmänbildning, geografi, samhällskunskap, historia och den typen av ämnen där är liksom svenska var också jättebra. Det är inget SO-ämne så, men i de ämnena var jag riktigt bra. Matematik helt okej, engelska bra, naturämnena svårare.
Du får 10 miljoner kronor i handen, vad gör du?
Det har jag redan, nej jag skojar. Det har jag verkligen inte, men jag är en ganska prestigelös person utåt. Jag har inget behov av att hävda mig så, utan jag är nog extremt väl för min ålder, om vi säger så. Och jag tycker inte att jag har ändrat stil för det, utan jag ser till att må bra som person, och jag tror inte riktigt på det här med materiell kärlek.
Vilken var din tuffaste kris?
Ja, Braga borta.
Vad gör dig rädd?
Det är en bra fråga. Det är en väldigt bra fråga. Jag har inte funderat på det. Här är så här, man nästan vill sitta och fundera lite. Vad är jag rädd för? Jag kanske är rädd för att inte våga ibland. Alltså för att inte våga leva ut mitt spel, håller på att säga, till 100%. Man kanske är lite rädd och göra misstag till viss del, men å andra sidan så skulle jag verkligen säga att jag inte är, för jag är en väldigt orolig person. När jag går ut i match så går jag inte ut med nervös känsla i kroppen, utan när jag går ut i match så går jag ut med bara så här framåtlutad och bara kör. Men å andra sidan så är det vissa grejer som jag vet att jag behärskar, som jag borde kunna göra oftare, men som jag har inte blivit så komfortabel än att jag kanske drar de här sidoutsparkarna så ofta som jag har kvaliteten för att kunna göra.
Vilket köp ångrar du?
Köp jag ångrar? Oj. Jag har väl köpt ett antal klädesplagg genom mina år som man sen bara, nej men vad i helvete tänkte jag med den här dagen liksom. Så att det får bli något av dem då. Men jag är ingen sån här spontanköpare som bara spontanköper grejer för att jag får ett ryck liksom. Det är inte så att jag känner, nej nu ska jag köpa en Rolex och så går jag och gör det dagen efter. Utan det, jag brukar ofta tänka igenom saker ganska ordentligt och då blir det ofta bra.
Det är Stefan Karlsson, högerbacken. Så blir det en boll som snöpligt för Linnér. Går över AIK-målvakten. Svensson med skottet, det är bra! Och det är 2-1 för hemmalaget, Jesper Svensson! Ja, ett överraskande skott från Svensson. Det känns ändå som att Linnér borde varit beredd på det där.
Även om Oskar Linnérs allsvenska debut i AIK var 2015 så dröjde det till 2017 innan han tog tröjan som första målvakt i klubben. Och han hade en tuff första säsong. Inte minst efter en avgörande tabbe mot Braga i kvalet till Europa League fick han utstå så många hårda ord från lagets egna supportrar att klubben fick markera mot de hetska skriverierna. Och även Henok Goitom gick ut något halvår senare och markerade. Men efter guldsäsongen 2018 är det nog få som ifrågasätter Linnérs status i AIK. Det var ju en fin säsong för dig personligen. Precis som du sa, 13-0 på 21 matcher. Men också en speciell säsong för AIK som kunde vinna SM-guld första gången sedan 2009. Så här med några månader i backspegeln, hur starka känslor var det?
Alltså det är helt sjukt. Jag tror inte man har smält än riktigt. Jag tror det här är en sån grej som man kommer smälta först efter karriären, när man kan sätta sig och luta tillbaka och liksom vara nöjd med det man har åstadkommit. För jag i alla fall som person fungerar som så att jag var glad där då, men sen så tar man sikte på nya grejer. För jag är en ung målvakt, jag har liksom förhoppningsvis en lång karriär framför mig där jag ska åstadkomma mycket mer. Så att man kan inte sitta och luta sig tillbaka och vara nöjd allt för länge. Men för stunden, det var sån kraft i den vinsten. Det var det här AIK-laget då som var 2018 med mig och Daniel Sundgren och Per Karlsson, Alexander Milosevic och Nisse Johansson och Rickard Norling och nu nämner jag bara några, jag har säkert glömt dem som jag verkligen inte borde glömma, men
med det Henok
Goitom för all del och liksom alla möjliga liksom i laget är gnagare in i själen, och man har verkligen känt det att det här är inte fotbollsspelare som är här för egen vinning och liksom för att
Absolut, rätt bra betalt också.
Absolut, men det har vi verkligen. Men det kändes som att man ville mer än att bara vara där och göra jobbet och hämta sin lön. Och det kände man verkligen i verksamheten att alla ville vinna det där SM-guldet så jävligt mycket. Liksom. Så att det blev, när vi väl gjorde det då, det blev sån sjuk kraft i det.
Hur mycket nerver var det ändå på slutet när liksom, jag vet att du stod inte de sista matcherna, men ändå, när på något sätt Norrköping närmade sig, gapet krympte.
Ja, nej men verkligen. Vi var ganska ödmjuka inför det faktum att vi på pappret skulle ha en tuff avslutning. Och vi gjorde jobbet under första delen av hösten i form av att vinna mot Hammarby och vinna ner i Göteborg och vinna mot Dalkurd och så. Men sen så såg vi, det hade vi vetat länge, att sista matcherna, om vi radar upp dem på rad, borta där vi mot Djurgården och Malmö FF och sen åka upp till Östersund och liksom, det kommer kunna bli jobbigt. Det, är liksom, det här kan avgöras i sista omgången, även om vi ligger många poäng framför nu. Så tror jag att alla, Rickard Norling sa det själv till oss, och alla tror jag var förberedda på det personligen, att det här kan bli ett tight race, för vi har tuffa matcher i slutet, det går inte att blunda för. Så att vi var på något sätt, tror jag, inställda på att det skulle bli tight i slutet. För det vi var riktigt bra, men att vi ska liksom så här gå rent mot Djurgården borta, Malmö hemma, åka upp till Östersund och hämta 3 poäng och sen bara köra över Sundsvall och Kalmar och bara farten. Det, det hade jag i alla fall, och jag tror många andra, svårt att se att det skulle hända. Och kollar man istället på Norrköpings spelschema som de hade i slutet med BP och de här lagen, så var det betydligt lättare. Så att, vi var förberedda på att det skulle bli tajt, och tajt blev det ju. Men just att vi var förberedda på det tror jag betydde väldigt mycket, för det gjorde att det inte blev som en chock liksom inför sista matchen att det här kommer att avgöras. Jag tror alla hade ställt in sig lite på det ganska tidigt, så att det var bra.
Och det var bra drag på festerna, eller?
Ja, fantastiskt, absolut. Det var en minnesvärd vecka, om vi säger så. Sen så är det vissa kvällar man inte riktigt minns då, om vi säger så. Men det blev en välförtjänt vecka med mycket kalas. Och det tycker jag att vi alla som sagt var värda att få uppleva tillsammans. För vi har jobbat så oerhört hårt för att kunna uppnå det slutmålet som vi hade. Och när vi väl gjorde det så var det underbart att få fira det på ute i Solna och på Stureplan och i hela Stockholm liksom med personerna som man har gjort det tillsammans med. Så att både spelare och supportrar, så att det var fantastiskt den veckan.
Vill man fira bara med laget, eller vill man fira med alla supportrar, eller hur vill man lägga upp det?
Ja, det är faktiskt en bra fråga, för det tänkte man ju lite på själv bara när vi vann det. Ja, hur vill man att den här kvällen ska se ut när man satt där på planet från Kalmar, och det var ju fest redan på planet. Men jag tycker att det var jättehärligt att vi kunde få fira med supportrarna första kvällen, och att hela AIK som klubb bara kunde få leva ut den här hypen tillsammans, spelare, ledare, supportrar, allihopa, och bara vi vann SM-guld. Sen så tycker jag att det var skönt, för på fredagen sen samma vecka så hade vi en middag med laget där vi käkade ute på stan och sen gick till nattklubb och var lite, hade en liten egen del på nattklubben, så vi var lite för oss själva. Och bara vi som hade varit med i spelargruppen, för vi har ju gått igenom mycket tillsammans under året, vi som grupp, och då var det kul att få fira bara vi. Men det blev en väldigt bra mix av det, att fira med support och att fira själva, så att jag tycker att det är en mix, absolut att föredra
det. Det var ju ett speciellt år där ni ju liksom fick lite tuffare start. Dels Nisse Johansson med hjärtat, och sen Jeppe Nyholm med den allvarliga skadan, och ytterligare skadade Robert Lundström och så. Hur kunde man tro på SM-guld då? Man fick in Robin Jansson från division 1.
Nej, det var ju verkligen ingen optimal start. När vi åkte till Dubai i början av året och liksom... man kände när vi cyklade till träningen där att bara shit, det är ett bra lag vi rullar till träningen med nu. Det här är ett lag som kommer kunna bli slagkraftiga i år. Och sen så mötte vi Shakhtar Donetsk, som är liksom en toppklubb i Europa, och stod upp hur bra som helst mot dem när de hade sina storstjärnor på planen och bara höll jämna steg med dem helt enkelt under stora delar av matchen. Och det var, nu vann de med 2-0, men det kunde lika gärna blivit 1-1, för vi brände ett snett inåt bakåt med i princip öppet mål i näst sista minuten, och sen i anfallet efter bara kontra min 2-0, för att ja, det bara blev så. Men det kunde blivit 1-1, och efter den matchen kände man bara att jäklar, vi liksom, det här, vi är ett bra fotbollslag. Och när vi sen kom hem då, så hann man ju knappt mer än komma hem innan Nisse Johansson hade ramlat av båten, och det var ju ett hårt slag i magen. Vi tappade vår kapten och tappade en fantastisk fotbollsspelare och en liksom fanbärare som skulle vara med och hjälpa oss och göra det här. Och det handlar om att vara professionella, att inte låta det här liksom gå ut över förberedelserna, utan det är bara att acceptera faktum att så här är läget, det är hur tråkigt som helst. Jag tror alla unnade Nisse att få fortsätta, men det blev inte så. Istället fick vi ta sikte på nästa match, och vi andra fick kliva fram och ta flaggan istället för att liksom ta klubben framåt. För är man professionell så kan man inte låta en sån grej bara sätta stopp för det vi skulle göra. Och det gjorde vi inte heller, utan vi var starka personer och liksom klubben skötte allt på ett proffsigt sätt. Och sen så gick vi framåt och tog oss vidare till slutspel i Svenska Cupen, och där var ju nästa smäll. Då var det Jesper Nyholm som ramlade av båten. Och det är liksom, ja, den är ju så, den skadan och hela den situationen är så sjuk och tragisk på alla sätt och vis, hur det gick där för honom. Så att det var också en jäkla tuff smäll för oss alla, tror jag, att behöva se en vän, framförallt en fotbollsspelare, lagkamrat, vän, allting bara ligga. Och med ett ben som var rakt av och skrika i smärtor, och man insåg att det här är ingen rolig grej att åka på för honom. Men precis som det där så var vi inte många dagar från allsvensk premiär, och vi vet att AIK hade inte varit speciellt bra i början av allsvenskan åren tidigare, och vi visste att om vi ska gå hela vägen måste vi flyga iväg i starten, och vi kan inte liksom stå och trampa vatten i början och sen tro att vi ska hänga på, utan vi måste göra det från början, och det sa vi till oss själva som grupp, och jag tror alla insåg det, så att alla visade sitt stöd till Jesper och på något sätt tog kraft från den närheten vi gav till varandra i det läget, och sen så gick vi in i första matchen och städade av det med 2-0 av bara farten, och ja, helt enkelt flög iväg, och det var det som den starten tror jag gjorde att vi alla trodde på det redan från början.
Hur är det att jobba med Rickard Norling? Han är ju väldigt intensiv, man hör mycket uppgifter om han jagar på både de som jobbar nära honom i staben men även i spelare. Hur är det att, eller kan du säga det ens?
Ja, absolut. Först och främst får jag säga att jag personligen är, det låter ju löjligt, men evigt tacksam till honom för när han kom in i AIK. Liksom, först hade jag Andreas Alm och Lee Baxter som var målvaktstränare då. Gett mig förtroende att få min verksamhet, vara med i A-laget och liksom ta upp mig där och behöva utveckla mig till en ny målvakt. Men sen när Rickard Norling kom in så känner man direkt att den här mannen på något sätt tror på mig precis lika hårt och som Andreas Alm och Lee Baxter gjorde. Så att det var liksom, och jag kände det direkt på något sätt. Hans första handtag med mig var bara så att det ska vi göra till en bra målvakt, och det har han ju lyckats göra. Så för han förädlade mig från en målvakt som var tredje målvakt, ung och bara var där på träningarna till att bli en målvakt som var med och ledde klubben till ett SM-guld.
Vad gjorde han då?
Nej, alltså hans enorma passion han har för sitt eget uppdrag och för hela AIK, alltså han lever AIK, det smittar av sig på alla som är där, att man verkligen ska lägga in jobbet för klubben och visa en hängivenhet till uppdraget, och det har jag själv känt att man har velat göra när han har varit ens ledare liksom. Och det är det jag tycker är en starkaste sida, att han leder laget genom sin passion, alltså. Och den ser man ju varje dag, alltså i verksamheten. Han är ju så extremt hängiven till sitt jobb, och det smittar av sig på spelare.
Hur ofta kan du känna att idag, Rickard, vi tar det lite lugnt?
Nej, jag vet inte. Det vore dumt av mig att sitta och säga att det har varit sådana dagar med tanke på vilket fantastiskt år vi har haft. För det handlar ju någonstans om att han är en sån som, du vet, om vi har vunnit en match och liksom stått och firat som när vi slog Bayern med 1-0 inför 49 000, så var ju folk var ju väldigt glada och det var ju få i stämning. Vi kände att det var ett slag om Stockholm, vi vann det slaget, men när vi kom till Karlberg dagen efter så var det okej, bort med den här matchen, skit i den, nu är det nästa, nu är det IFK Göteborg, och liksom det är extremt viktigt att i alla fall en person, och han som leder oss, har den inställningen. För det hade varit lätt att liksom, men fan vad kul, vi vann igår grabbar, det här ska vi liksom, nu går vi och tar en glass och skiter i att träna idag och bara njuter av att vi vann en sån här tung match. Men då kanske man inte går hela vägen. Det var ju det vi alla ville, och det som han själv ville. Och han ledde oss dit, och det tror jag vi alla är väldigt tacksamma nu efterhand.
Ännu har han inte skrivit på något nytt kontrakt. Hans kontrakt går ut. Vad är din bild? Ska han köra på?
Jag hoppas det. Jag är extremt nöjd med honom som tränare. Och känner att jag har utvecklats varje dag jag har haft honom. Och han har tagit AIK till en ny nivå. Har sett till att vi vann vårt första SM-guld på länge. Och det visar att vi verkligen är på rätt väg. Och det känns som att det vore inspirerande för alla runt laget att få fortsätta jobba framåt på det här som vi har byggt upp nu och som Rickard har implementerat under en längre tid. Och så på så sätt så hoppas jag verkligen att han blir kvar så att vi bara kan köra på och assa på framåt istället för att behöva startsträcka med en ny tränare och så. Så att det är min förhoppning såklart att han är kvar och fortsätter leda oss framåt.
Ni passerade ju Malmö då när det gällde just att vinna SM-guld denna säsongen, men för att ta upp kampen på riktigt så måste ni ju ut i Europa för att ta hem de här pengarna som de ju har gjort under ett antal år. Och det gick ju inte så bra i våra, eller i somras när ni kvalade till Europa. Så vad behöver ni för att kunna utmana? Säg att ni kan ju tappa Kristoffer Olsen. Vad behöver ni för att utmana? Liksom, dels hänga med i allsvensk toppstrid men också gå ut i Europa.
Men det är såklart tappar vi Kristoffer Olsen, så tappar vi en extremt viktig kugge som vi hade i laget 2018. Och det är klart att det behöver täckas upp då på något sätt. Sen om det är att plocka in nya spelare eller att satsa på sådana man har, det får du fråga Björn om. Men någon måste ju kliva in och ta
Björn Westerström, sportchef.
Ja, exakt. Björn Westerström, sportchef. Ta minst det ansvaret som Kristoffer har tagit. Om vi nu vill nå nästa nivå eller bibehålla den här nivån som vi är på. För det handlar om att ta steg framåt och inte bakåt. Sen så är det såklart att Koffen är väldigt svår spel att ersätta. Det fattar ju alla som har sett våra matcher i år. Men på något sätt måste det göras. Punkt slut. Det är ingen snack om saken. Sen tror jag att alla som är i truppen måste höja sig både 1, 2, 3 nivåer. Kanske dels till att börja med i den dagliga verksamheten, att vi ställer högre krav på varandra. Redan från början under försäsongen, under träningarna. Det handlar om att vi alla kliver in i en roll där vi ska vara ett internationellt lag och inte bara vara ett allsvenskt lag. Det är mycket ansvar på spelarna där också att liksom ta sig an den rollen och liksom lägga in höga krav på varandra och ett hårt arbete personligen. Det tror jag. Och sen så att vi på samma sätt som vi har gjort under året, hårdhudade grabbar som kan stå med bröstet utåt i alla väder. Det kommer vara jätteviktigt. AIK är en klubb där det blåser både i med och i motvind, och när det gör det så blåser det ordentligt oavsett riktning. Liksom. Och då handlar det om att stå stadigt och fokusera på uppgiften, och det gjorde vi fantastiskt 2018 och måste fortsätta på min samma nivå 2019 när situationer uppstår.
Just det här att AIK är en klubb där det blåser och man måste... Det blir ju väldigt mycket sånt snack kring er som spelar i AIK. Mm. Är det så att vi som är utanför inte kan förstå hur det blåser?
Ja, nej men alltså det är så. AIK är en klubb som är extremt hårt pressad utifrån då. Från våra egna supportrar som ställer... de är de mest kräsna i landet, det är bara att konstatera. De vill inte ha något annat än det bästa, och det är därför de håller på AIK. För AIK är en klubb som ska vara i toppen, som ska vara bäst liksom. Och
fast det, om man bara tänker så, AIK ska vara bäst, men i modern tid så har man ju inte vunnit så många SM-guld om man tittar på Blåvitt eller Malmö.
Så är det, och det är just därför trycket är så högt kanske, att de senaste åren inte har varit nöjda med det vi har presterat, och då blir trycket högt, pressen blir hög. Man känner att det kanske har varit lite... Även om vi har varit i toppen så har inte folk känt sig belåtna. Och det gör att man känner att shit, vi har ju ändå presterat bra här. Men folk är inte nöjda. Det blir liksom en pressad situation.
Vad är det härliga med det?
Vad sa du?
Vad är det härliga? Det måste ju finnas en uppsida.
Nej, men det gör ju att man pressar sig själv till det yttersta varje dag. Och liksom... aldrig kan vara nöjd, för AIK är en klubb man aldrig kan vara nöjd i, och det tror jag som sagt när vi pratade om det här firandet, jag tror att folk insåg det, att det är här och nu vi får passa på att fira, för nästa år så kan vi inte stå och fira det här SM-guldet, för om vi gör ett dåligt år nästa år så kommer vi få höra det, och det kommer vi få som en smäll i magen. För så är det i AIK, och det är vackert på något sätt. Det finns en vinnare andra i klubben, man har en stark vilja att vinna. Man vill vara med i toppen. Sen att vi inte har varit det. Vi har varit med i toppen senast, men vi har inte alltid vunnit. Och det är så fotbollen ser ut. Men att den här enorma viljan att vinna verkligen ligger där och trycker i bakgrunden gör att det blir så hårt pressat i en sån
klubb. Kan det till och med vara negativt? Kan det vara en förklaring till att ni inte vunnit med?
Det kan ju vara negativt beroende på vilka spelare och ledare man har i gruppen. Det handlar om att man tar sig an sån press på rätt sätt, och det, i år så var vi en sån upplaga som verkligen gjorde det. Det var, som jag sa, hårdhudade killar som har stått på planen. Det är mentalitetsgrabbar. En ledare i form av Rickard som också är hårdhudad och liksom framåtlutad. Så att vi tog oss an det på rätt sätt och drog för i laget, men tidigare, ja, det är svårt för mig att säga när jag inte själv spelade liksom, men då kanske man inte tog sig an den pressen på helt rätt sätt, och då kanske det bidrar till att man inte vann. Alltså jag vet inte, det är svårt att säga, men det kan ju absolut bli så att man blir rädd och gör misstag och rädd att förlora och rädd att det ska bli ett fiasko, men önskan och liksom viljan att vinna måste ju övervinna rädslan att förlora och göra misstag.
Du hamnar ju själv i lite rubriksammanhang och fick mycket reaktioner efter Braga när ni åkte ut, och du stod ju upp där och du var ju inte gammal liksom då. Hur pallade du det?
Alltså det var liksom, jag insåg själv att ska man spela AIK så, det har jag sagt till mig själv redan från första början, ska man spela AIK så måste man kunna stå upp i alla väder, för det är liksom, det känns som att det är så det funkar i den klubben. Det måste man klara av. Och där var jag verkligen i en situation då man fick en storm i ansiktet. Men jag tänkte, klarar jag av att stå upp nu, då har man gått igenom mycket. Och då är det få grejer som kommer kunna stoppa mig i framtiden. Och det,
var du någonsin rädd?
Nej, det var jag väl inte. Jag har haft bra folk runt omkring mig liksom. Att folk är besvikna, att man förlorar och liksom visar missnöje, det hör väl till. Det är mycket känslor inblandat i fotboll, och det är det som gör fotbollen så vacker. Så att det var bara att acceptera att man inte hade gjort en godkänd insats där och att folk var extremt besvikna på det.
Men hur hanterar man liksom tiden efter, dygnet efter, dagarna efter? Hur hanterar man det rent konkret?
Man omger sig av bra människor för det första, i form av att jag hade bra lagkamrater och ledare runt omkring mig som fortsatte visa stöd och fortsatte vara de fantastiska människorna som de är och alltid har varit liksom. Oavsett om man hade en dålig dag på fotbollsplanen, så är man ju trots allt en människa, om man är fortfarande en bra fotbollsspelare. Alla kan ha dåliga dagar, det vet vi som är professionella och håller på med sporten på hög nivå om. Och man samlar kraft från familjen, och sen så liksom var det match igen efter några dagar, och där vann vi och liksom jag gjorde en jättebra match, och då var det bara, ja, nu har man hittat en våg att surfa vidare på, så nu är det bara att försöka ställa sig upp på brädan igen.
Läste du allt som skrevs?
Nej, jag försökte stänga av ganska mycket, det ska erkänna. Det är klart man vinner inte så mycket på att sitta och läsa allt det här. Jag förstår ju själv att det var...
Jag tänkte sociala medier, ja. Det är svårt att skydda sig, för det kommer så nära. Tidningar och sånt kan man ju skippa.
Det är ju det, men det var en sån period, det var bara att logga ut lite. Logga ut från sånt där, lägg bort mobilen och istället sikta in sig på nästa match och bryta ihop lite och sen komma igen. Det är lättare sagt än gjort, jag lovar. Det är inte många unga målvakter som hade klarat av att gå igenom det där, men jag klarar det, och det är jag stolt över. Och återigen, jag tror att jag bevisar för många att jag är en målvakt som kan göra ett misstag, men sen så hålla ihop till matchen efter. Det var som Rickard själv sa till mig. Han sa så här: jag har aldrig haft en målvakt som inte gör misstag. Däremot har jag haft målvakter som gör ett misstag och sen kan hålla ihop det tiden efteråt. Och jag ville vara en av dem. Jag har sagt det förut till journalister, men du kan räkna på en egen hand hur många missar jag har gjort efter den matchen. I år tror jag inte det var en enda. Det är väl det som kanske symboliserar en målvakt som kanske kan förhoppningsvis få en bra och lång karriär.
Det är en sån som Henrik Goitom går ut i sociala medier och säger att ni som går efter Oscar, ni är inte riktigt AIK. Så hur känns det?
Nej, det var bra gjort av Henrik. Han är lagkapten, han har ett större ansvar på sina axlar än vad vi andra har. Han har det som roll att försvara sina spelare. Det var absolut, det var lite människor som hade svårt att släppa missgjorde mot Braga och som var efter mig ett tag där och liksom skulle fortsätta, men det var inget som störde mig, verkligen inte. Då hade jag inte presterat så bra som jag gjort under året, men någon gång så får det vara nog liksom. Och ja, Henok kanske kände att det var ett läge att rita till, och det var ju liksom efter en 1-0 vinst mot Kalmar där jag gjorde en helt matchavgörande räddning i minut 80 liksom och såg till att vi vann med 1-0. Så att det var inte så att jag hade varit dålig den matchen. Det var mer att
ja, det fanns ju någon känsla hos dem att vi kan inte vinna med
som har legat där sedan länge. Det är jag glad över, för jag gillar att motbevisa folk.
Kan du lida med om man tar Champions League-finalen Karius, Liverpool målvakten som gör ett par sådana tabbar och in det närmaste blir mordhotad? Kan du liksom som målvakt bara känna, fy fan alltså?
Absolut, jag led man den kvällen. Det gjorde jag verkligen. Jag fungerar så som person att jag gillar inte att se andra målvakter misslyckas. Vissa är ju så att de gillar, eller inte gillar, men att de försöker vinna på andras motgång istället för att vinna på sin egen framgång liksom. Och vissa kanske sitter där och känner lite skadeglädje och garvar lite åt en sån grej och tycker att men rätt åt han, då kanske folk inser att jag är en bra målvakt liksom, eftersom jag också har gjort ett misstag men ändå är bra. Men där och då kände jag mest att fy fan, stackars kille liksom. Men sen så är det bara att konstatera, jag har själv varit i en jobbig sits, eller jobbiga sitser, och det är bara att konstatera att solen går alltid upp dagen efter. Det är, i slutändan är det bara fotboll det handlar om. Det låter nonchalant att säga, men fotboll är en sport, och det ska man vara professionell fotbollsspelare och kunna vara med i gamet under en lång tid på en hög nivå, så tror jag att man måste ha inställningen att det är bara en sport och varje dag är en ny dag, och det tror jag att han, Luis Karius, eller oavsett vilken målvakt som gör en miss, tror jag har den förmågan att kunna liksom släppa och gå vidare. Annars spelar man inte på så hög nivå, då har man garanterat sålat sport tidigare än så.
En annan händelse som du varit med om var ju det med Kenny Stamatopoulos och mutförsöket och det som ju är överklagat nu, och den tidiga AIK-spelaren blev ju frikänd i tingsrätten. Hur har du upplevt hela?
Först och främst måste jag ge en eloge till Stam som försvarar sporten. Alltså det är en av fotboll på något sätt förenar den här världen. Det är en orättvis värld vi lever i på många sätt och vis, men någonstans så känns det som att fotboll är en grej som så många människor samlas runt omkring och får ut så mycket glädje av, och liksom folk känner ett sammanhang i vardagen, och det gör att fotbollen är det är något av det vackraste vi kanske har här på jorden. Och de här matchfixingförsöken är ju verkligen ett hot mot det vackra vi har, och gör att det blir väldigt smutsigt liksom. Det gör ju branschen smutsig på något sätt och liksom förstör för så många, så att han väljer att stå upp och liksom sätta sin egen säkerhet kanske, eller jag vet inte, men i andra hand och väljer att stå upp för fotbollen som sport, det är starkt, och det är något som gör att jag är stolt över att känna Kenny.
Hur överraskad blev du när det kom upp liksom? Och när du var ju avstängd, det var ju därför han blev utsatt liksom.
Nej, jag var helt chockad liksom, för vi kom till Karlberg och bara jag skulle åka till Göteborg. Jag skulle inte åka med. Jag kom inte till Karlberg och lämna. Albin skulle åka med, så att jag var liksom där ändå. Man vet ju hur det
Albin är din bror som tillhör A-truppen.
Exakt. Man vet ju hur det går till när man ska åka på bortamatch. Man vet hur proceduren går till. Man käkar frukost och så drar man, och det brukar inte vara något möte innan. Men här var det bara, det var poliser på plats och man bara, det är möte innan. Så man inser bara, vad fan har hänt? Alltså vad är det frågan om liksom? Och sen säger de, berättar de vad som hade hänt. Och man bara, shit, var kom den ifrån? Alltså man satt där lite med munnen öppen och bara var lite i chocktillstånd. Sen så tog det lite tid att smälta såklart, men återigen, det enda man kan konstatera är att Stam gjorde en fantastisk insats för vår sport som vi älskar. Så att
om man ser till att du har spelat med den här spelaren som då utsatte Stam och så, hur överraskad var du av det?
Nej, jag var överraskad, för det var en före detta lagkamrat liksom som man kände väldigt väl, och det var inte något man hade räknat med skulle komma på tapeten. Så sen så är det ju svårt för oss också som inte vet exakt vad som har hänt. Det är ju en utredning och man vet ju inte vem som har gjort vad eller vem som står ansvarig för saker och ting. Det är svårt att döma honom till 100% innan man har fått klarhet i vad som har hänt. Men Men det är klart att jag står bakom Stam och tror på hans version av det, och då är det ju förkastligt av den spelaren att utsätta en före detta lagkamrat för en sån grej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Torreningsson som får skott länge och Linné får sträcka ut och göra en riktigt, riktigt fin räddning. 2-2, det är kvitterat på stopptid.
När Sverige spelade 2-2 mot Erik Hamréns Island i Qatar i början av 2019 så fick Oskar Linné chansen att visa upp sig inför Janne Andersson. Även om Robin Olsen är en given etta i landslaget ser Linné möjligheten att bli tredje eller andra valet inom en snar framtid. Och siktet är på EM 2020. Vi är ju här med landslaget och i Qatar. Hur känner du inför den möjligheten att vara med på en januari-turné och visa upp sig?
Fantastisk möjlighet för mig som ung målvakt. Alltså det är... Jag har jobbat hårt nu under många år för att få komma med i ett svenskt landslag. Det är något som jag tror att alla som börjar spela fotboll i yngre dagar drömmer om att få vara med dem. Och det är extremt få som når den här vägen hit. Så att det är väldigt, det är en stolthet i kroppen att ha blivit uttagen. Och samtidigt så vill man inte vara nöjd här, utan man ser det som en jäkla möjlighet att komma hit och... inte nödvändigtvis visa vad man går för så, utan men bara komma in och få in en fot i verksamheten, se och lära av folk som är här och få ta del av ledarnas tips och råd och så för att mogna och bli en bättre målvakt, men såklart så vill man också visa att man har kvaliteter och visa att man vad ska man säga, är tillräckligt bra för att kunna vara med så snart som möjligt, för det vill jag vara och det känner jag att jag har kvaliteterna för att kunna vara också, så att det är en jättebra möjlighet och jag har sett fram väldigt mycket mot det.
Mats Elvendal som är målvaktstränare här i landslaget. Vad skiljer sig liksom träningen? Du har gjort några träningar här nu. Vad skiljer sig det mot den dagliga verksamheten på Karlberg med AIK?
Ja, nej, men om man ska jämföra Stamatopoulos och Mats Elvendal då, så skulle jag säga att de jobbar ganska likt i målvaktsträningen. De ställer höga krav, vilket jag personligen gillar väldigt mycket. Båda är roliga utanför planen, så här lättsamma människor att prata med, man kan skoja och simma lite, men sen när man väl är på plan så är det högt fokus och en hög kravnivå och det är fart och fläkt, intensitet i träningen, så att man idag håller på att krypa av planen nästan. Och så brukar det vara hemma också, att vi har hög intensitet i själva målvaktsträningen och det gör ju att man ja, i längden blir en bättre målvakt för att man härdas och man orkar mer och man kan hålla fokus under en längre period och göra fler bra aktioner än vad man har kunnat tidigare. Så att på så sätt känns de väldigt likasinnade. Sen tror jag Mats verkar vara väldigt analytisk, bryta ner situationer till minsta detalj och det är också fantastiskt bra för mig att få vara med dem och få, vad ska man säga, få hans perspektiv på mina kvaliteter och brister och liksom kunna få en annan syn på den som bara Stam har på mig, för han har sin syn.
Stam är alltså Kenny Stamatopoulos, AIK:s målvaktstränare.
Han har sin syn på mig, vad jag behöver utveckla och så vidare, och vi jobbar hårt för det, men att få en utomstående process som kan säga sådana här saker, det gör att man får ett bredare perspektiv och kan jobba bredare och förhoppningsvis bli en bättre målvakt.
Ni är ju då tre målvakter förutom du, Isak Pettersson och så Jakob Rinne från Ålborg. Hur är det liksom, för man kommer ju ändå in lite som konkurrenter, men samtidigt är man här lite liksom för att se och lära.
Ja, exakt. Nej, men så är det. Jag tror att alla vi tre, min första uppfattning, Isak känner jag bra sedan innan, så han vet jag är en väldigt prestigelös kille och liksom enkel att ha att göra med och liksom en sån kille som man unnar framgång. Jakob verkar också vara jätteschysst och liksom lätt att ha att göra med, så att alla tre funkar bra ihop, och vi har haft tre jättebra träningar så länge med hög kvalitet och tre bra målvakter som liksom pushar varandra och förhoppningsvis gör att alla får ut sin maxkapacitet, och det är väl bra för både oss själva men också för landslaget som kollar på oss att de får ut med hög nivå från oss, för det är ju det som krävs om man ska slå sig in i den riktiga truppen, höll jag på att säga. Där är det hård konkurrens.
Ja, för om man ser det så är det ju liksom Robin Olsson på topp som given första målvakt, och sen så har ju Janne Andersson varit tydlig med att liksom, de som har varit med är ju Kristoffer Nordfeldt och Kalle Jonsson, och sen är ni ju några, jag menar Pontus Dahlberg och Watford, ni är ju några, har du bra koll liksom på? Ni är ju rätt många vassa målvakter.
Absolut, det är svenska målvakts vad säger man, kompaniet går framåt verkligen. Det är bra nivå på det verkligen, och jag själv känner att såklart man är ju en bit från Robin Olsens nivå at the moment, och det är man ju ödmjuk inför. Men det är inte så att jag sitter och tänker och tycker att jag borde spela i A-landslaget. Däremot så finns det ju en andra och en tredje plats i ett sånt lag som man gärna vill kunna ta sig in i så snart som möjligt. Och där borde det inte vara helt omöjligt att slå sig in om inte allt för lång tid, med tanke på att platserna bakom är väl, de spelar väl inte i sina klubblag varje vecka liksom. Och då, jag vet inte, det är sen upp till ledarteamet och värdesätta olika saker. Man kanske värdesätter rutin högre än en up and coming, eller så är det tvärtom. Jag vet inte hur de tänker, men det enda man kan göra är att liksom visa framfötterna och prestera i sitt klubblag och se till att få spela där och göra smarta karriärsval så att man i längden blir intressant för det här laget, för det vill man ju vara.
På något sätt säger du är väldigt ung, 21, fyller 22 i februari, och man brukar ofta tala om att målvakter är bättre med åren så att säga. Känner du att du har mycket potential att utveckla i färdig produkt?
Ja, absolut, alltså jag känner att jag har kommit en bra bit på vägen redan nu och håller en hög nivå. Det är bara att kolla på det här året som har varit, där jag spelar 21 matcher i Allsvenskan och höll nollan i 13 av dem. Det är ganska bra siffror och var med och ledde AIK till ett SM-guld, så att en bit på vägen har man kommit men jag som person fungerar som så att jag inte stannar upp allt för länge och liksom sitter nöjd i båten, utan man vill ro vidare och liksom ro mot nya mål Jag är inte färdig här nu bara för att jag har vunnit ett SM-guld och sen uttagen till januari-turnén, utan jag vill ju vinna fler titlar med antingen AIK eller något annat lag, och så vill jag ju såklart en vacker dag bli första målvakt i A-landslaget. Det är det man drömmer om. Sen så att konkurrensen är väldigt hård nu för att kunna bli det är bara bra. Det är coolt liksom. Det är en cool utmaning, en cool situation och det är en väldigt motiverande situation, för jag känner att jag har absolut kapaciteten och möjligheten att kunna nå dit en vacker dag, och det är bara hårt jobb som krävs för att kunna komma dit, så att det är det man tänker på, att jobba hårt och bara ta sig framåt ett steg närmare varje dag.
Du gjorde ju 5 landskamper på P19, så var du faktiskt med i U21-EM och stod på matcher i kvalet som inte lyckades, och du är för gammal för att vara med i nästa kvalrunda, så att U21-landslaget är ett avslutat kapitel. Hur mycket svider det att det inte blev något EM nu sommaren 2019? Ni var ju nära på något sätt, men föll ihop på slutet.
Jo, men det är klart man hade velat med att få spela ett sånt mästerskap. Sen så kan man ju vara öppen med att säga att ursäkt, landslagets ledning gjorde ju ett val där de verkligen prioriterade en målvakt, Pontus då, högre än mig, och från början liksom, och sen så valde de att stå fast för det beslutet. Och även om jag spelade under hösten, vilket inte han gjorde i Watford av förklarliga skäl, det är klart att konkurrensen är tuffare där än vad den är i ett allsvenskt lag, men så värdesatte de att satsa på den de hade valt från dag ett högre än att liksom jag vet inte, låta den som var inne i ett flow spela. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Och
vad tycker du om det?
Jag var besviken inombords, men å andra sidan så handlar det om att vara professionell i sånt läge och liksom inse att man det är ingen one man show, man är inte där för sin egen skull först och främst, utan man är där för att uttagen för att vara med och dra framgång åt laget. Och om jag går dit och liksom sprider sura miner och liksom, ja, sprider dålig energi i gruppen för att jag inte får spela, så hjälper jag ju inte laget att lyckas. Då gör jag ju tvärtom. Och någonstans så är mitt slutmål, eller långsiktiga mål, är att vara med i A-landslaget. Och hade jag liksom överreagerat på att jag inte fick spela någon match där i EM-kvalet och spridit dålig energi och visat dålig attityd, så kanske de signalerna hade sänds upp hit. Och Jan Andersson känns ju som en sån typ av ledare som kanske inte gillar folk som sprider dålig energi, utan istället värdesätter gruppdynamik och den här just lagsammanhållningen. Och så jag tänkte där när jag inte fick spela att jag ska inte låta det här stå i vägen för mitt slutgiltiga mål att komma med i A-landslaget, i form av att jag nu ställer till med scener, utan jag ska bara visa bra attityd och förhoppningsvis så når de signalerna upp hit och gör att jag kanske blir mer intressant för att få med här någon dag.
Om man ser till just själva EM-misset där det blev liksom, ja, ni ledde ju gruppen ända in i slutet och sen förlorade ni på matcher där på slutet lite överraskande. Hur mycket sved det liksom?
Nej, alltså det är sved. Det gjorde det ett tag. Och liksom, det är tråkigt att man inte fick vara med om ett sånt mästerskap. För det är klart, det hade varit en erfarenhet som hade kunnat kanske göra mig till en bättre fotbollsspelare. Vad vet jag. Och sen så är det coolt att vara med om en sån grej också. Men
när jag utgår från att förföljde U21 EM 2015.
Ja, självklart. Jag såg ju vad de gick igenom och ställde till med där. Så att det är något som man också hade hoppats på att få med dem. Men nu, det är så. Alltså, ibland så får man bara acceptera att vi var inte tillräckligt bra kanske för att vara med där. Och man kan inte vinna varje gång. Det är så fotbollen fungerar. Och den här gången så gick vi på pumpen med det laget och gick inte in, och då får man istället se tillbaka och vad kunde man gjort bättre. Jag personligen kunde nog inte gjort så mycket annorlunda med tanke på att jag inte spelade så mycket. Och istället fick jag börja titta framåt mot nya utmaningar, och mitt första, vad ska man säga, delmål då var januari-turnén är nästa grej. Och min nästa chans för att vara med i ett mästerskap blir med A-landslaget, så att jag bara tar sikte på det, och det har jag gjort. Och hoppas att jag kommer kunna få med dem
Har du EM 2020 lite som en...
Absolut, det har jag verkligen. Patrik Karlgren, han var i AIK för något år sedan, var jag med i EM-truppen. Han var första målvakt i AIK, jag är första målvakt i AIK, och det slår ju högt att vara det. Alltså stå i klubben som nu vann SM-guld, och förhoppningsvis så ska jag under de här 2 åren kunna visa att man verkligen vill vara med på allvar. Sen så får det ta den tid det tar, självklart. Och om man inte skulle vara med där så är jag fortfarande bara 23-24 år gammal. Och det är ingen ålder egentligen för en målvakt. Då får man väl ta sikte på nästa även då. Men nu självklart mitt närmsta och långsiktiga mål vad gäller landslagsspel är att få vara med här och vara med och kanske få vara med runt ett mästerskap. Det är det man drömmer om.
Vad känner du att du måste utveckla i ditt spel?
Jag måste det jag tycker att jag har utvecklat kan vi börja med från förra året till i år i beslutsfattningen där jag har blivit väldigt bra skulle jag säga i mitt tycke för att vara så tidigt in på karriären i form av att man inte är ute och går på inlägg som man inte borde gå på och man minimerar misstagen. Det var få kommunikationsmissar och den typen av liksom
det var någon gång när Ado var arg.
Ja, men det var liksom så här skitgrejer liksom. Men det var väldigt få gånger under det här året som det blev positions/kommunikations eller att man går ut och bommar inlägg, sådana typer av missar. Så att där känner jag att jag har tagit stora steg. Och det är ett steg man verkligen måste ta för att bli en seniormålvakt som ska inge förtroende till ett lag och visa att man är mogen för stora utmaningar. Man kan inte vara den här valpiga målvakten allt för länge. Jag kanske var lite valpigare förra året, men 2017 då, men nu 2018 känner jag att jag verkligen växte ut till att bli en seniormålvakt på riktigt och liksom så att där känner jag att jag har utvecklat, men sen så om vi tänker i målvaktsspelet, saker som jag bör träna extra på, så är det dels spelet med fötterna självklart. Jag tränar hårt på det varje dag, de här sidoutsparkar och precisionsinsparka, att man kan sätta den ut i ytterbacken med en flackboll och så. Och där jag har inte lika bra fötter som Ter Stegen, det har jag inte. Men jag är helt okej fötter, eller bra fötter, men jag vill att de ska bli riktigt bra så att man kan se det som ett vapen. Att här är en målvakt som är bra med fötterna. Och det,
har du varit utespelare?
Ja, jag har varit tills jag var 12 år. Men, och det har hjälpt mig, för jag har bra fötter. Sen så har vi i AIK inte haft det riktigt som spelidé att liksom spela tiki-taka runt eget straffområde. Så att man har inte blivit lika delaktig med fötterna där som vissa andra målvakter i Allsvenskan kanske har varit i sina lag. Jag tänker Isak Pettersson har fått spela mycket med fötterna i Norrköping och gjort det jättebra så. Jag har inte riktigt haft det ansvaret i AIK att behöva spela så pass mycket med fötterna. Men den gången man kommer i ett lag som förväntar sig det så vill jag klara av det. Så att det är absolut en utvecklingspunkt. Och sen så fortsätta utveckla inläggsspelet, bli mer kraftfull när man väl går på bollar och se till att ta rätt beslut i sådana lägen. Inte nödvändigtvis vilka bollar man ska gå på, inte för där känner jag att jag har blivit bra, men kanske ska jag boxa eller ska jag plocka ner den. Värdera på väldigt kort tid, ta beslut om vad som är rätt i just det läget. Det är svårt, men det, med träning så blir man bättre på det.
Just den här diskussionen om längden var ju lite lustigt att du nämnde att på egenskaper i fakta utan att just de är reaktionssnabba och så. Men ofta säger man ju att det är svårare för korta målvakter, du är väldigt lång. Liksom, vad är fördelen med det kontra nackdelen?
Fördelen när man är lång, om man kollar på många målvakter internationellt, om vi tänker Courtois, De Gea, Neuer, Handanovic och Peter Cech och Van der Sar och sådana här lirare, de är ju 1,95 uppåt typ. Och det, jag ligger mellan, eller de ligger mellan 1,95 och 2 meter och där, jag ligger precis i det spannet. Isaksson för all del, Robin Olsen, så att jag har en väldigt bra målvaktslängd så, och alla de målvakterna när man kollar på dem är ju begränsade i vissa saker, om vi tänker i form av att hålla ihop benen har man ju såklart svårare, men man har ju längre ben och det tar längre tid att smacka ihop dem när det kommer ett liksom friläge där de kanske sätter den, men man kompenserar ju sådana grejer på andra sätt genom att man når längre när de trycker ifrån distansskott och man kanske täcker en större del av målet när man står upp för att man är stor och liksom så att det finns ju både för- och nackdelar såklart. Sen så just de här reaktionsräddningarna från väldigt nära håll känner jag att jag har blivit mycket bättre på. Men det är också något som jag behöver fortsätta jobba aktivt med för att kunna vara bra på. Till skillnad från kanske en kortare målvakt som är mer explosiv och är mer, kanske har bättre kroppskoordination än vad jag har. Så att det går att vrida och vända på det. Men,
hur mycket gnuggar man rörlighet? Och så?
Rörlighet är också någonting som jag jobbar väldigt hårt på varje dag. För där måste jag också bli bättre, bli mer rörlig och liksom fortsätta jobba hårt för att kunna vara en smidig målvakt. Jag är ganska smidig för min längd, så när jag slänger mig och så. Men självklart kan jag bli ännu smidigare och kvickare. Och
liksom. Hur gör man det? Är det yoga eller är det...?
Ja, men det är liksom yogaliknande övningar kanske där man verkligen... spänner ut musklerna och ligger i olika positioner för att stretcha ut och innan träningarna nu så har jag fått lite olika rörlighetsövningar som jag kör som pre-activation då, som det kallas, för att aktivera och stretcha ut musklerna så att man är lite smidigare och kanske lite spänstigare liksom. Så att det är något som jag också måste jobba hårt på för att kunna ta framtida steg, för det är något som en lång målvakt kanske behöver lägga extra kraft på än en kort målvakt.
Hur mycket kollar man på andra målvakter? Du räknar ut gängen namn där. Liksom. Mm. Hur mycket om du tittar på en fotbollsmatch, sitter du och kollar liksom, hur rör han sig? Hur gör han?
Absolut, det gör jag. Positionsspel för all del. Vilka beslut han tar. Men sen så, det jag beundras mest över och liksom inspireras mest över, det är liksom det extremt lugna kroppsspråket de har, och där känner jag att jag är väl lik dem på det sättet att jag blir extremt sällan uppstressad, kan man säga så, under en match där jag liksom flyger iväg och liksom börjar go crazy liksom. Kollar på Handanovic, som jag kollar mycket på, som jag sa, Courtois, Ederson, och de ser liksom helt likgiltiga ut oavsett om vad som händer. De är liksom i sitt huvud och så jäkla fokuserade på det de ska göra, så att när laget gör mål, det är inte så att de springer runt i cirklar och firar det, utan de är liksom så här, ja, kanske ställer om och bara tänker på nästa situation. För målvaktsspelet är så att man måste nog vara ganska likgiltig till det. Det är en så utsatt roll, så att gör man 10 bra räddningar och sen så en dålig grej som går in och bara bryter ihop fullständigt över den grejen för att sen fira de här räddningarna, det blir som en berg-dalbana liksom. Kan man istället vara lite likgiltig till saker och ting, så blir det en bättre balans framåt. Och det ser man ju verkligen på Handanovic, de här lirarna som står på hög nivå, att de är väldigt, väldigt lugna under matcher, och det inspireras jag mycket av och försöker jag verkligen applicera när jag själv spelar.
Du har ju besökt Everton, och Olympiakos var intresserad av dig, men du skrev kontrakt hösten 2017, så du har kontrakt på år till. Hur ser du på framtiden och liksom det här att välja klubb? Det är ju inte helt lätt, det ser man ju Pontus Dahlberg hamna i Watford långt från spel.
Nej, precis. Det är lika viktigt som det är att vara en bra fotbollsspelare. Lika viktigt är att när man väl har blivit en bra fotbollsspelare att välja rätt steg i karriären, så att man kan liksom maximera vad ska man säga, framgången av att vara en bra fotbollsspelare. Och jag själv kände det 2017, även om jag hade andra grejer på bordet, så kände jag att mitt sätt att optimera mina chanser att lyckas nu när jag har kommit en sån här bra bit på vägen, det är att fortsätta vara kvar i AIK, fortsätta kämpa för att få första tröjan och få spela matcher i en klubb som är, som jag sa tidigare, extremt hårt påpassad och hårt pressad utifrån, så att det är en fantastiskt lärorik miljö att vara i för en ung målvakt. Kan man stå rakryggad i AIK och vara med och leda en sån klubb till SM-guld och liksom ha varit med när det blåser där och ändå ta steg framåt och vinna titlar, då har man gått igenom mycket och visat att man är redo för större uppgifter, och det har jag gjort nu, och större uppgifter behöver nödvändigtvis inte vara att byta lag och söka sig utomlands, utan större uppgifter kan vara att ta AIK till en ny nivå. Det är det vi ska försöka göra nu 2019. Vi har fantastiskt roliga utmaningar framför oss med Champions League-kval och titelförsvarare, och ska försöka ta klubben till nya nivåer, och så länge jag har kontrakt i AIK och liksom inget händer, så är jag ju en del av den resan. Det känns väldigt stimulerande. Sen så är ju branschen som så att allt kan hända, och det kan hända väldigt fort. Och är det så att Inter eller Milan ringer och säger att de vill lägga ett bud för mig, då kanske man inte backar undan för en sån grej. Men så länge det inte är någonting som känns mycket bättre än AIK, så ska det mycket till för att jag lämnar. Det skulle vara om jag inte får spela.
Stort tack!
Tack själv!
I med intervjun med Oskar Linnér så är podden tillbaka 2019. Och naturligtvis tar vi tacksamt emot alla önskemål, tips, kritik och annat. Det enklaste är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter och Instagram. Det är Olof Lund i ett ord som gäller på bägge de sociala medierna. Och stort tack för att ni har lyssnat den här veckan.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.